Varför gör vi dessa möten? Jag skulle bara vilja nämna det, eller såna här kurser. Varför lägger vi ner energi och ansträngningar på det? Jag vill bara vara väldigt öppen med er att vi gör det i princip för två stycken orsaker. Den första orsaken är att det är vår utstuderade övertygelse om att Jesus snart kommer tillbaka. Nu får en handuppräckning. Hur många av er delar den övertygelsen och säger jag tror att Jesus snart kommer tillbaka? Vet ni, jag tror att de flesta av oss gör det. Vi känner att det är någonting som händer runt om i vår värld som vittnar om att saker och ting är inte så som de brukar vara. Och någonting kommer att hända. Bibeln säger att Jesus kommer att komma tillbaka. Men Bibeln talar också om en hel del saker som kommer att hända innan han kommer tillbaka. Och det kommer vara ganska så tuffa tider. Därför behöver vi, om vi längtar efter att Jesus ska komma tillbaka, så behöver vi vara redo för att han ska komma tillbaka. Och det är den andra orsaken till att vi har de här mötena. För vi önskar att vara redo. Och vi önskar att så många som möjligt ska kunna vara redo. Och vi kanske säger, ja men det är lugnt för min del, jag tror på Gud och tror på Jesus, så jag är redo. Jag var en gång, när jag var 7 år, så var jag på en skattjakt. Hur många av er har varit på en skattjakt? Ni vet, det är det roligaste som finns, som barn i alla fall. Och en gång när jag var 7 år så var det min vän som hette Johan, och han hade ett kalas, och då så fick vi massa instruktioner. Och då skulle vi gå på den här skattjakten, och det stod då att gå till den här skogen och titta bredvid den här kullen som ligger där och där. Och så letade vi där och så hittade vi en skatt, eller vi hittade inte en skatt, vi hittade andra instruktioner. Och när vi fick fler och fler lappar på vägen så stod det olika ledtrådar om vad vi skulle leta efter. Och sen så stod det också olika varningar för vissa fällor som hade varit gillrade. Och det var jätteroligt som barn, det här kan ni tänka er. Men för mig så visar det här också, det har en andlig innebörd. Vet ni, Gud, han vill leda oss till himmelen. Eller hur? Och för att vi ska kunna hitta dit så behöver vi följa skyltarna. Vi behöver följa instruktionerna. Och instruktionerna finns i den här boken. Om Gud har gett oss instruktioner och varningar om saker och ting som ligger framför oss, om vi inte läser dem och inte förstår dem, hur ska vi då kunna säga att vi, eller hur ska vi kunna försäkra oss om att klara oss på den här resan? Det är så som det har hänt i eller det är det som ibland kan hända om vi inte studerar Bibeln. Så därför är det viktigt för oss att studera Bibeln. Vi kan säga att jag litar på att Gud kommer att föra mig fram, och det är jättebra. Vi ska lita på att Gud ska göra det, men han gör det genom att ge oss sitt ord. Och han har bett oss att studera ordet. Så därför så vill vi studera ordet så att vi kan vara redo för det som kommer att hända. Så jag tror att vi kommer få ut väldigt mycket av det här tillsammans. I budskapet idag så ska vi titta på varför Bibeln bland alla heliga böcker. Vi kommer titta på grunden för det här. För hur vet vi, om du Jonathan säger att Bibeln är de instruktionerna som kommer leda oss till himlen, hur vet jag det? Det finns ju en massa andra böcker där ute. Det finns ju Koranen, och det finns Bhagavad Gita, det finns Talmud och massa olika böcker. Vad får oss att tro att det är just den här boken som är de rätta instruktionerna? Det kommer vi att titta på idag. Men innan vi går in på det så skulle jag vilja ha en bön. För jag tror att vår förmåga att förstå sanningen beror på vår öppenhet för Guds ande. Och du kanske inte delar den övertygelsen, det är okej. Men tillåt mig att ha en bön innan vi fortsätter med budskapet. Och du kan böja ditt huvud om du önskar där, i det att jag knäböjer här. Kära himmelske fader, vi kommer inför dig och vi ber att du ska tala till oss ikväll. Vi ber att du ska utgjuta din ande över oss, hjälp oss att förstå det här och inspirera oss över budskapet så att vi kan förstå det som du vill att vi ska veta ikväll. Jag tackar dig för vad du kommer att göra. Och jag ber i Jesu namn. Amen. Bibeln gör en hel del påståenden om sig själv som är ganska så unika. I andra Timoteus kapitel 3 och vers 15-17 så skriver Paulus till Timoteus. Han säger, du känner från barndomen de heliga skrifterna som kan göra dig vis så att du blir frälst genom tron i Kristus Jesus. Det här är påståendet som Bibeln gör att, ja, Bibeln är de instruktionerna som leder till frälsning. Okej, det är stora påståenden. Hur vet vi att de är sanna? Vi måste testa det här. Men han fortsätter att säga att hela skriften, inte halva, inte bara Nya testamentet, inte bara vissa delar, utan hela skriften sägs vara utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. För att Guds människan ska bli fullt färdig, välröstad för varje god gärning. Jag vet inte om du tog med dig din bibel i kväll. Om du inte har det och du skulle vilja ha en bibel, låna en bibel under tiden här, kan du räcka upp en hand så kan Astrid dela ut de här. Men de flesta texterna kommer jag ha här på skärmen, men ibland så finns det vissa texter som jag kommer att slå upp till som jag inte orkade lägga in. Så om du önskar att följa med så får du gärna göra det. Och annars så imorgon så får du jättegärna ta med din egen bibel, så att du vet att det är rätt, att vi inte har manipulerat biblarna nu, det har vi inte gjort. Någon annan? Vi ska titta på det här. Varför just Bibeln? Här har jag lite bilder på olika andra böcker. Mormons bok, Koranen, Talmud, Dhammapada som är buddhisternas bok. En av buddhisternas bok. Bhagavad Gita. Och sen ateismens religion har ju också en bok som har i princip samma status som en bibel. Och det är Arternas uppkomst av Charles Darwin. Nu, den kanske inte kan klassas som en helig bok, men för många personer så är idén om evolution någonting heligt och den försvaras på samma sätt. Jag skulle vilja titta ikväll på 5 orsaker till varför jag ser Bibeln som överlägsen dessa andra så kallade heliga böcker. Och här är de. Historiskt tillförlitlig. Den är vetenskapligt trovärdig, den är profetiskt häpnadsväckande, den är teologiskt konsekvent och den är erfarenhetsmässigt verklig. Det är egentligen hela budskapet, så nu kan vi egentligen gå hem. Men jag kanske ska förtydliga de här punkterna lite grann. Historiskt tillförlitlig. Mormons bok beskriver stora civilisationer i USA under Bibelns tid med olika boskap som hästar och får, elefanter och grisar och så vidare. Och som sägs ha existerat under Bibelns tid i USA. Nu, det finns dock inga arkeologiska spår utav att sådana civilisationer som beskrivs i Mormons bok har existerat i USA. Och utav de här beskrivna boskapsdjuren som nämns så fanns det inga hästar där till exempel förrän på 1500-talet. Det har aldrig funnits vilda elefanter där. Och de här olika sakerna visar att det här är en så kallad historisk anomali. Men sådana historiska anomalier finns inte för Bibeln, även om skeptiker har arbetat mycket hårt med att försöka visa att Bibeln inte är historiskt trovärdig. Ett argument som bibelkritikerna använde var att det inte finns, eller att Moseböckerna och Josuas bok, de var skrivna långt senare och inte alls utan Moses och Josua, eftersom det nämns om järn i deras böcker. Och man sa att redskap av järn användes inte alls förrän långt senare. Det står så här, Bibelkritikerna säger att omnämnandet av järn i berättelserna i böckerna, Josua och Domarboken, visar att de är av senare datum, därför att man tror att järn inte användes före 1200-talet före Kristus. Järnföremålen i Tutankhamons grav visar att kritikerna hade fel och att järnföremål användes redan på hans tid. Här är bara ett litet exempel då. Hur många har hört talas om Tutankhamon? Okej, Tutankhamon var en egyptisk kung. Och här är hans kända dödsmask som är utav, om jag minns rätt, 45 kilo rent guld eller någonting i den stilen. Helt otroligt skatt som man hittade, en helt orörd egyptisk grav. Och där så fann man en dolk av järn och många andra järnredskap. Vilket visar att järn användes på den tiden. Och det är daterat långt tidigare än 1200-talet. Så, Bibeln hade rätt och bibelkritikerna fick skämmas. En annan sak som bibelkritikerna har lyft fram är nationer som hetiterna. Femte Mosebok 7 så står det om hetiterna, hur de är ett folk som är större och mäktigare än du, alltså en Israels folk. Och det här hånade människor. Det här är en av kritikerna i början på 1800-talet. Som säger så här att om hetiterna alls har funnits så har ingen hetitisk kung kunnat jämföras i makt med Judas kungar. Så ser ni här, de trodde inte ens att hetiterna existerat. Men på senare delen av 1800-talet så började arkeologin att gå framåt där i Mellanöstern. Och man grävde fram en massa olika saker, bland annat en huvudstad i Bogazköy i Turkiet, och det visade sig tillhöra hetiterna. Och det var inte något litet, det står så här: i tillägg till de oräkneliga arkeologiska fynden har man i dagsläget grävt fram 30 000 lertavlor eller fragment av dem i Bogazköy. Det här var deras stora huvudstad och visade att hetiterna var ett enormt rike. Skeptikerna fick till slut erkänna att hetiternas rike var likvärdigt med det delade kungariket Egypten och oändligt mäktigare än Judas rike. Ganska stor omsvängning. Här ser ni en bild på hetiternas imperium. Och det finns starka arkeologiska fynd som stöder att det faktiskt har existerat och att de var så stora. En annan sak som kritikerna sa var att kung David, han är en påhittad figur. Det finns inget arkeologiskt stöd utanför Bibeln som säger att det har funnits någon person som hette David och som var kung i Israel. Ända tills 1993 när man grävde fram Teldanstenen. Och där så fann man en referens till Israels kung och kungen över Davids hus. Vilket bekräftar att det fanns en dynasti som hette Davids hus och som är någonting utöver Bibeln som nämner det här. En annan sten som nämner Davids hus är Moabitstenen som hittades redan 1868. Moabitstenen börjar med orden: jag är Mesha, son till Kemosh, kungen i Moab. Moabiterna, de var ett folkslag som levde där, som Bibeln talar om förstås. Fascinerande nog så kan man läsa i första kungaboken om den här Mesha, kungen i Moab. Som, där har vi den här stenen visar då att det fanns mycket riktigt en kung som hette Mesha som var i Moab. Det står Mesha, kungen i Moab, som hade stora fårjordar. Han betalade skatt till kungen i Israel. Men när Ahab var död gjorde kungen i Moab uppror mot kungen i Israel. Och på Moabitstenen så kan man läsa från Moabiternas perspektiv allt det som Mesha gjorde och hur han anföll Israel och besegrade olika kungar och så vidare. Så mycket fascinerande. En annan berättelse som jag tyckte om var Jona. Hur många känner till berättelsen om Jona? Han blev slukad av en fisk för han ville inte utföra Guds uppdrag. Och vad var uppdraget? Jo, det var att gå och predika för den stora assyriska huvudstaden Nineve. En mycket ogudaktig stad. Och vad hände? Ja, efter att den här fiskincidenten hade blivit avklarad så gick Jona ändå till Nineve. Han predikade den mest framgångsrika evangeliska kampanjen du någonsin har sett och hela staden omvänder sig. Otroligt. Det står i Jona kapitel 3, vers 4-10. Folket i Nineve trodde Gud och lyste ut en fasta och klädde sig i säcktyg. Må var och en ropa till Gud av all kraft och vända om från, sin onda väg och från den orätt han gör. Och då kan man ju tycka, om en hel huvudstad omvänder sig och byter religion, så borde ju det kunna finnas något arkeologiskt stöd för att det faktiskt har existerat. Och fascinerande nog så finns det. Om ni tittar på tiden när Jona levde och verkade, så ser man att det var omkring 793 till 753 före Kristus. Och under den tiden så levde det en kung som hette Adad-nirari den tredje. Och han genomför en stor religiös reformation. Där han blir monoteist. Och vad betyder det? Jo, det betyder att han bara tjänar en gud. Och man kan finna på en inskription från en Nabu-staty från 784 före Kristus i Kela, som är en annan stor assyrisk stad precis bredvid Nineve. Där står det på den här inskriptionen: förtrösta på Nabu, förtrösta inte på någon annan gud. Nu, assyrierna, de tillbad massa olika gudar, men här var det en revolution som visade att någonting hade hänt. De kallade honom Nabu, det vet man inte riktigt vem det är. Men hur som helst så kan det vara så att Jonas predikan mycket väl hade något att göra med den här stora sociala reformationen. Senare så började de att tillbe många gudar igen, så det var inte så ihärdigt. En annan kung som nämns vid namn i Jesaja är kung Sargon i det assyriska riket. Och skeptiker sa länge att den här figuren är också en påhittad person. Det finns ingen kung Sargon som Jesaja nämner. Men det fick man snart äta upp, för man upptäckte på 1840-talet så grävde man fram ett tempel. Och det var Sargons palats, stod det på inskriptionen i Khorsabad. Sargons palats, den store konungen, den mäktige konungen, kung över legionerna, kung av Assyrien. Han var ingen mindre än den berömde Sanheribs egen far. Så, Bibeln fick poäng där också. Sanherib är också en annan fascinerande berättelse. I Gamla testamentet så står det om hur Sanherib kommer och angriper Jerusalem. Det står i kung Hiskias 14:e regeringsår drog Sanherib, kungen i Assyrien, upp och angrep alla befästa städer i Juda och intog dem. Han intog bland annat också den starka staden Lachish. Och Lachish, den här bilden som ni ser, det är en relief som Sanherib har gjort, som finns på Brittiska museet, om sin belägring utav den judiska staden Lachish och hur han intog staden. Och ni kan titta här i andra krönikeboken, det är ganska spännande, så står det om den här händelsen. Andra krönikeboken kapitel 32 och vers 9-11. Det står att den assyriske kungen Sanherib och med hela sin krigshär låg framför Lachish, sände sina tjänare till Jerusalem, till Hiskia, Juda kung, och till alla de av Juda som fanns i Jerusalem och lät säga: så säger Sanherib, kungen i Assyrien, vad är det ni förtröstar på eftersom ni stannar kvar i det belägrade Jerusalem? Är det inte Hiskia som bedrar er så att ni kommer att dö genom hunger och törst? Han säger ju, Herren vår Gud ska rädda oss undan den assyriske kungens hand. Han är mycket skrytsam, Sanherib. Och det kan man också läsa i hans prisma, som man kan läsa i det brittiska museet om man kan den skriften. Men jag tog den här bilden själv när jag var där. Det är ganska fascinerande. Där står det då att när det gäller Hiskia, juden som inte underordnade sig mitt ok, belägrade jag och tog 46 av hans starka städer. 200 150 människor förde jag bort från dem och räknade som byte. Honom själv stängde jag in som en fågel i en bur i Jerusalem, hans kungliga stad. Men sen blir det totalt tyst. Sanherib skriver ingenting om att han erövrade Jerusalem. Varför? För han gjorde inte det. Vet ni vad Bibeln säger hände? Andra Kungaboken 19, det står samma natt. Alltså när han står och han belägrar den här staden. Så står det samma natt gick Herrens ängel ut och slog 185 000 i assyriernas läger. Och när man steg upp tidigt följande morgon, se då låg där fullt av döda kroppar. Och då bröt Sanherib upp, kungen i Assyrien. Då bröt han upp och vände tillbaka. Och när han en gång tillbad i sin gud, Nisroks tempel, blev han dödad med svärd av sina söner, Adramelech och Sareser. Hans son Esarhaddon blev kung efter honom. Och det verkar mycket troligt, för det var precis vad som hände. I Esarhaddons krönika, som man också kan finna i Brittiska museet, så står det så här. Det är alltså hans efterträdare, hans son. En stark beslutsamhet kom över mina bröder. De övergav gudarna och vände sig till sina våldsgärningar. Mina bröder förlitade sig på sin egen vishet och utförde obefogade gärningar. För att tillskanska sig kungavärdigheten dödade de Sanherib, sin far. Det här är arkeologiska bekräftelser på precis det som Bibeln säger. Och därför så ser jag en av orsakerna till varför Bibeln är överlägsen många av de andra heliga böckerna där ute. Arkeologen professor Albright skriver i Archaeology and the Religion of Israel sida 176. Det råder inget tvivel om att arkeologin bekräftar att Gamla testamentet har historiskt rätt. Det råder inget tvivel. Alla är övertygade om det. Så det är den första orsaken. Den andra orsaken är vetenskapligt trovärdig. Många av Bibelns samtida religioner beskriver en världsbild som är vetenskapligt absurd. Till exempel så säger de att jorden ligger på ryggen av en stor sköldpadda. Eller att jorden är en dödad frostjätte som har ramlat i havet. Andra säger att jorden är en stor pelare. Vi bor där på toppen av pelaren och så sträcker den sig oändligt långt ner i avgrunden. En annan säger att jorden är en som en tallrik som flyter runt i det stora kaoshavet som kaldéerna tänkte sig. Så många av de samtida religionerna i Bibeln hade sina olika mytologier om hur världen såg ut, som idag vi vet är vetenskapligt absurda. Men så är det inte med Bibeln. Faktum är att även om syftet med Bibeln inte är att svara på alla vetenskapliga mysterier, så antyder Bibeln och förutsätter en rad radikala vetenskapliga insikter som först bekräftats empiriskt hundratals eller till och med tusentals år senare. Och här är några av dem. Jorden är rund. Visste ni att Bibeln säger det? Det talas om jordens rund i Jesaja 40 och vers 22. I Ordspråksboken 8:27 så står det att Gud breder himlen och det står att han välver en sfär över djupet. Vad är en sfär för någonting? Jo, det är ett klot. Och himlen är alltså ett klot över, eller det är en sfär över jorden. Vilket måste betyda att jorden också är en sfär. Nu, det finns många kristna som har trott att jorden är platt. Men bara för att det finns kristna som har trott att jorden är platt, så betyder det inte att Bibeln har lärt ut att jorden är platt. Eller hur? Det är en stor skillnad. Bibeln säger det motsatta. En annan otroligt fascinerande sak, ni kommer ihåg alla de här andra mytologierna. Bibeln säger han spänner ut himlen i norr över det tomma, han hänger upp jorden på intet. Stämmer det? Det stämmer. Mycket bättre än sköldpaddan. Så de här orsakerna, det här är orsaker som för mig visar att ja, men Bibeln är ju vetenskapligt trovärdig. Jag kan inte bevisa att Bibeln är sann genom vetenskapen, men jag kan bevisa att Bibeln är trovärdig genom vetenskapen. En annan sak, det står om till exempel om oräkneliga stjärnor. Grekerna försökte räkna stjärnorna, det är många andra som har gjort det genom medeltiden. Och man tänkte ibland att det finns 777 stjärnor där ute, var det någon som kom fram till. En annan åsikt var att det fanns omkring 1000, eller 1300 hade någon räknat till. Så de här siffrorna fanns det, men idag så vet vi att det är långt mycket mer. Det är 10 upphöjt till 22 stycken stjärnor uppskattar man nu. Och 10 upphöjt till 22, det kan ingen uttala. Det är en etta som följs av 22 nollor. Okej, så ingen av de här personerna som försökte räkna stjärnorna lyckades speciellt bra. Bibeln säger att de är oräkneliga, så varför ens försöka? Nå? En annan insikt är att vinden har en vikt. Står det i Jobb kapitel 28, vers 25 och 26. Det står när han mätte upp vindens vikt och vägde vattnen efter mått. När han gjorde en lag för regnet och en väg för åskans blixt. Bibeln säger att det finns lagar som styr över naturen. Vilket vi idag skulle kalla för naturlagarna. En annan fascinerande insikt i vetenskaplig fakta som Bibeln har haft är vad människan var skapad för att äta. I Edens lustgård så står det att Gud gav människan alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frukt som har frö. Detta ska ni ha till föda. Efter syndafallet så skulle de fortsätta äta det här, men efter syndafloden så fick de också äta kött och andra saker. Men trots det så visar det att ursprungligen så var människan skapad för en viss typ utav kost. Och logiskt sett då så borde hon ju också må bäst utav den. Och det vet man, bara de senaste decennierna har man upptäckt det här. American Institute for Cancer Research säger så här: vår huvudsakliga slutsats är den samma. Kost som kretsar kring växtbaserad mat, grönsaker, fullkorn, frukt och bönor löper mindre risk att få många cancersorter och även andra sjukdomar. Så hur visste Bibeln de här sakerna? Var det en lyckoträff? Eller finns det någon som kände till hur den mänskliga kroppen fungerar som sa det här? En annan sak är om att universum är finjusterat för liv. I Jesaja 45 så står det att Gud, han har inte skapat jorden till att vara öde utan format den till att bebos. Vet ni, för att en planet ska kunna vara bebodd, så för att det ska kunna finnas liv på en planet, så finns det massor med olika faktorer som spelar in i det här. I Wall Street Journal, den kända tidningen, i den 25 december 2014, så kom det ut en artikel om den så kallade antropiska principen. Är det någon här som har hört talas om den antropiska principen? Nej. Den antropiska principen, ja, en har vi här. Den går egentligen ut på tanken att universum är finjusterat för att människan ska kunna existera. Det verkar så. Jag ska förklara lite mer senare. Om vi bara tar planeten jorden. Idag finns det mer än 200 kända parametrar som är nödvändiga för att en planet ska kunna uppehålla liv. Varenda en av dessa måste passa perfekt, annars faller allt ihop. Och vi ser i vår planet att alla de här 200 parametrarna existerar. Här är den antropiska principen. Det finns nu en bred enighet bland fysiker och kosmologer att universum i flera avseenden är finjusterat för liv. Vad handlar det om? Jo, finjusteringen som krävs för att liv ska finnas på en planet är inget i jämförelse med den finjustering som krävs för att universum ska finnas överhuvudtaget. Och då är det så, det finns massa olika parametrar, till exempel gravitationskraften. Det är en sådan konstant. Det finns cirka 40 olika konstanter i universum. Gravitationskraften är en av dem, den starka kärnkraften är en, den svaga kärnkraften är en annan. Och de av er som tycker att fysik är jättetråkigt, ni kan stänga av ett tag. Men de här olika faktorerna, de måste vara exakt den siffran som de är för att liv ska kunna existera. Så till exempel, om förhållandet mellan den starka kärnkraften och den elektromagnetiska kraften förskjuts den minsta fraktion av den ynkligaste fraktionen, även en del på, och sen skriver han en siffra där som är så stort att jag inte kan uttala den, så skulle inga stjärnor någonsin kunnat formas. Och han nämner upp flera sådana här exempel och så står han, multiplicera den ena parametern med alla de andra nödvändiga förhållandena och sannolikheten för att universums existens är så hjärtstillande astronomiskt liten att tanken om att det bara råkade hända motsätter sig sunt förnuft. Det skulle vara som att singla slant och få klave 10 kvintiljoner gånger i rad. Fred Hoyle, den astronom som myntade termen Big Bang, sa att hans ateism skakades grundligt av denna utveckling. Varför? Jo, för de ser att allt är finjusterat. Det verkar som om någon, den som, vad det nu än är som gjorde att universum existerade, har haft människan och liv i åtanke. Mycket fascinerande. En annan sak är jordens ålder. En av de främsta argumenten som människor använder emot Bibeln, att den skulle vara vetenskapligt trovärdig, är när man talar om jordens ålder. Enligt Bibelns kronologi så är livet på jorden cirka 6000 år gammalt. Medans evolutionsteorin, den som framhävs av den darwinistiska heliga boken, säger att allt är miljontals år gammalt. Och man har ju bekräftat det genom sina vetenskapliga undersökningar, menar man. Hur kommer man fram till att dinosaurierna till exempel levde för 75 miljoner år sedan? Jo, det gör man genom så kallade radiometriska dateringar. Och jag ska inte gå in jättemycket på det här, men om du vill studera det så finns det väldigt mycket att titta på. Men låt mig bara förklara det väldigt enkelt, och ni som är lärare får ursäkta min förenkling av det här. Men ta uran till exempel. Uran sönderfaller, det är radioaktivt. Så det sönderfaller, och när det sönderfaller så bildas en isotop av bly. Och den här blyisotopen kan man då titta på i världen, och man ser att jaha, det finns så här mycket utav den här isotopen bly. Och då förutsätter man att allt det blyet har en gång varit uran. Och då när man tar en stenbit och så tittar man på den, hur mycket av den här stenbiten har den här blyisotopen i sig. Och så ser man att därför måste den vara så många miljoner år gamla. Men vad händer om det redan fanns bly där när den här stenen skapas? Ja, vad händer med uträkningsmetoden? Den är totalt meningslös. Så ser ni, man förutsätter många saker som gör att om man inte har de här förutsättningarna så faller det ihop. Nå, det kan man ju kritisera och debattera, men finns det några vetenskapliga orsaker som stödjer att jorden skulle vara yngre? En av de sakerna, det finns jättemånga, men jag vill bara nämna en fascinerande sak här. I 2005 så har faktiskt gjorts många fynd, men man har hittat mjuk fossil. Det står så här, forskare har upptäckt något som verkar vara döda blodceller och bindvävstrådar i fossilerade kvarlevor av dinosaurier som levde för 75 miljoner år sedan. Där det är helt totalt omöjligt att man ska kunna hitta röda blodceller och mjuk vävnad i något som är 75 miljoner år. Och än mindre om det är förstenat. Och forskarna, de när de hittade det här, de försökte otroligt mycket för att bevisa att det här var inte sant. Det här stämde inte överens. Det här måste vara någonting annat. Men mer och mer fynd har gjorts. Man har funnit att det är så. Man kan inte komma runt det. Så vet du vad forskarna ställer sig frågan nu? Nu ställer de sig frågan, hur lyckades blodceller och mjuk vävnad överleva 75 miljoner år? Och det är det de försöker forska på. Ni kan tro att det finns mycket pengar i det där. Om att den som kan hitta ens en förklaring på det här. Det är totalt omöjligt. Det påminner mig om en berättelse om en man som trodde han var död. Och han kom och berättade för sin fru att, vet du, jag är död. Frun tog tempen på honom. Okej, han verkar lite konstig. Men han insisterade på att han var död. Och han kom fram till sina barn också, samlade dem på kvällen där och sa, vet ni barn, jag måste berätta någonting för er. Det är så att jag är död. Är du död? Varför då? Du lever ju. Nej, jag är död, sa han. Ja, nu blev frun riktigt orolig, så hon tog honom till läkaren. Och läkaren frågade, ja, hur var det här då? Ja, det är inte bra, sa mannen, jag är död. Ja, men hur kan du vara död? Du lever ju. Nej, men jag är död. Okej, sa doktorn, men hur är det? Svara mig på den här frågan. Blöder döda människor? Nej, sa han. De är ju döda. Är du säker på att döda människor inte blöder? Ja, jag är helt säker. Så tog doktorn en nål. Han stack den här mannen. Och han började blöda. Och mannen tittade förvånat på sitt finger. Och han sa, det är sant. Jag kan inte tro det. Döda människor blöder. Lite samma tanke, att man vill inte frångå sin åsikt som man har, och därför försöker man att komma på lösningar för att svara på de här oförklarliga sakerna. Vi skulle kunna titta på spåret av en världsvid syndaflod. Jag skulle vilja säga alla vetenskapliga observationer är helt förenliga med Bibelns berättelse som vi finner där. Och därför, det är en av orsakerna till att jag valde att tro på Bibeln. Profetiskt häpnadsväckande. Vi ska titta på det imorgon kväll. Så missa inte det. Men låt mig bara ge er en liten försmak här. I Jesaja så står det om Babylon, det stora kaldeiska riket. Det står så här: men Babel, rikernas krona, kaldéernas vackra stolthet, skall det gå som när Gud omstörtade Sodom och Gomorra. Aldrig mer skall det bli bebyggt. Från släkte till släkte skall det ligga obebott. Ingen arab ska där slå upp sitt tält. Ingen herde slå läger med sin jord. Och det var precis vad som hände. Idag är Babylon öde. Det står så här, härifrån populärhistoria. De skriver så här: år 539 före Kristus erövrade perserna Babylon, dock utan att förstöra staden. Och 331 före Kristus fick den ge upp inför den grekiske kungen Alexander den store. Alexander avsåg att göra Babylon till huvudstad i sitt imperium, men han dog i Nebukadnessars palats innan planerna hunnit förverkligas. Under styret av andra folk, seleukider och parter, minskade Babylons betydelse och till slut övergavs staden. Den har nu varit öde i 2000 år. Så som Bibeln sa. Saddam Hussein försökte bygga upp staden, men han lever inte idag heller. Bibelns ord har gått i uppfyllelse. Tyrus, min mor, var i Libanon. Hur många känner till Tyrus? Det är en stad som ligger i Libanon. Och den ligger på kusten. Den var väldigt känd på Bibelns tid. Och Hesekiel, han sa en profetia över kungen i Tyrus som var väldigt stolt kung. Därför säger Herren så: se, jag är emot dig, Tyrus. Jag ska få många hedna folk att resa sig mot dig, liksom havet låter sina böljor resa sig. Det ska förstöra Tyrus murar och riva ner hennes torn. Jag ska skrapa bort allt grus från henne och förvandla henne till en kal klippa. En torkplats för fiskenät ska hon bli mitt ute i havet. Ty jag har talat, säger Herren, Herren. Lägg märke till de här detaljerna. Vad han ska göra. Han ska sända många hedna folk emot dem. Först så sände han babylonierna och mederna som förstörde staden. Eller babylonierna rättare sagt, Nebukadnessar. Han förstörde staden. Men senare så kom också Alexander den store. Och han skulle inta, Tyrus har faktiskt två stycken städer. Så den ena låg på fastlandet och sen var det en annan som låg 0,8 kilometer ute i havet. Och Alexander den store, han ville inta den här staden som låg på, ute vid havet. Och han försökte på alla möjliga sätt, han lyckades inte. Och det står så här, staden låg cirka 0,8 kilometer ute i havet. Efter att Alexander ockuperat Tyrus började han bygga en gångbro eller vågbrytare över kanalen mot Tyrus murar med hjälp av stenar, timmer och grus från byggnader i den gamla staden. Bokstavligt så uppfylldes den här profetian. Alexander den store skrapade ner gruset ifrån den gamla staden för att inta den här Tyrus. Otroligt. Vi kommer prata mer om det här imorgon. Världsimperiernas succession. Vi kommer se hur Gud förutsade över 2600 år av politisk historia. Så missa inte det. Messianska profetior kommer vi också titta en del på. Och se hur Jesus uppfyllde otroligt många av de här profetiorna. Men det är profetiskt häpnadsväckande. Är den tredje orsaken till varför jag tror att Bibeln är det den påstår sig vara. Den fjärde är teologiskt konsekvent. Om vi tittar på de andra antika religioner så ser vi ingen teologisk konsekvens ibland. Om ta till exempel egyptierna. Här är Robert Armand som skriver i Gods and Myths of Ancient Egypt. Den egyptiska mytologin var ovanligt långvarig. Vi kan inte förvänta oss att hitta en enighet i en mytologi som sträcker sig över mer än 3000 år. Han säger... De motsäger varandra. Den ena mytologin säger si, den andra mytologin säger så. Och det fanns ingen enhet. Detsamma gällde den grekiska mytologin. Grekisk mytologi är ett lapptäcke av historier. En del i konflikt med varandra. Många har gått i arv från antiken i mer än en version. Så, vi finner ingen sån teologisk konsekvens där. Om vi tar judendomens... bok, och vi kanske tror att det är gamla testamentet, men faktum är att enligt judendomen, idag i alla fall, så anses Talmud som en kommentar utav massa olika rabbiner som är kommentarer till Bibeln, den anses vara mer helig än till och med gamla testamentet. Och det är i princip samma tanke som mormonerna har gjort med sin bok. De säger, ja visst vi tror på Bibeln, men vi har mormons bok som är en lite mer inspirerad version som hjälper oss att förklara Bibeln så att man förstår den korrekt, och därför har de på ett sätt ersatt Bibeln med mormons bok. Samma sak gäller med Talmud med gamla testamentet. Men där i Talmud så kan vi titta på dess teologiska konsekvens. Det står i Talmuds diskussioner, det här är Karin Zetterholm som är professor och har satt sig in i det här. Hon säger, i Talmuds diskussioner som rör teologi eller filosofi finns inte alls något intresse av att fastställa vilken av de lärdes åsikter som ska gälla. Istället talar man om skriftens 70 ansikten. Med vilket man menar att det finns ett oändligt antal olika sätt att tolka Bibeln och att alla dessa inom vissa gränser kan vara lika riktiga. Så enligt den judiska religionen och deras heliga böcker så finns det ingen enighet i det här. Utan man säger att alla de motsäger varandra och det är okej. Hur är det med Koranen? Koranen var skriven utav en författare. Inte många olika, utan en. Men även Koranen har inte ett enhetligt budskap. Och det här är inte deras kritiker som säger det här, utan det här är islamska teologer själva. Till och med ifrån Koranen själv så står det så här: varje vers som vi upphäver eller överlämnar åt glömskan ersätter vi med en bättre eller en lika god. Så det finns vissa verser då som har upphävts tidigare verser för att de inte stämmer överens med varandra. Ett annat citat i Koranen kapitel 16 vers 101 och 102 säger så här: när vi låter ett budskap ersättas av ett annat, Gud är väl medveten om vad han uppenbarar steg för steg, säger de: detta har du själv satt samman. Nej, de flesta av dem vet inte vad de talar om. Säg: helighetens ande har steg för steg förmedlat uppenbarelsen från din herre med sanningen för att stärka tron hos de troende. Så Koranen själv, om vi tar ett exempel då på såna här upphävande verser. Så en av verserna, 9 och 5, anses till exempel av islamiska teologer om inte att göra över 100 andra verser. Så hur ska man kunna veta vilken vers som gäller och vilken som inte gäller? Jo, man måste fråga imamerna som har koll på det här. Vi har ingen teologisk enighet även i Koranen. Bibeln å andra sidan är 66 böcker på tre språk skrivna av 40 författare under en tidsperiod på 1500 år. På tre olika kontinenter, från människor från olika samhällsklasser. Och de skriver om det mest kontroversiella ämnet i världen, religion. Och trots det så finns det ingen teologisk motsägelse mot de här olika profeterna. För mig är det otroligt. Ja, förstås. Det är många som säger att det finns motsägelser i Bibeln. Men om vi följer Bibelns egna tolkningsprinciper så finner vi att det är klart och tydligt om vi läser sammanhanget. Om vi låter skrift tolka skrift och är öppen och ärlig så kommer vi att upptäcka att så är fallet. Nummer 5. Sista här. Erfarenhetsmässigt verklig. Slutligen så vill jag bara säga att Bibeln är en bok som funkar. Det fungerar. Miljontals människor från vitt skilda kulturer, år och århundraden, har upplevt att Bibelns budskap har förvandlat deras liv som inga andra tidigare försök har klarat av. Alkoholisten blir nykter, tjuven blir ärlig, den girige blir givmild, den hämndlystne förlåtande, den otrevlige vänlig, och den som öppnar sig för Guds inflytande kommer att få och som testar Bibelns löfte kommer att få bönesvar, kommer att få samvetsfrid, kommer att få lycka, kärlek och glädje i sitt liv. Det vet jag från egen erfarenhet. Jag sökte de här sakerna på många andra ställen. Jag sökte dem i dataspel. Jag sökte dem i studier. Jag sökte dem i vänner, i rockmusik, i andra aspekter utav mitt liv så sökte jag efter den här glädjen och tillfredsställelsen och meningen med livet. Men det var tomhet. Många gånger så satt jag där när jag tänkte att nu har jag fått det nyaste dataspelet. Nu kommer mitt liv att bli otroligt bra. Otroligt lyckligt. Och jag satt där och spelade och det var jätteroligt ett tag. Och sen blev det tråkigt. Och vad hände då? Jag tänkte ofta, är det här meningen med livet? Ska jag arbeta för att kunna försörja mig så att jag kan få pengar, så att jag kan köpa dataspel, så att jag kan spela? Är det det som är meningen med livet? Det kändes så tomt och ytligt. Och jag tror så många människor känner den här tomheten. De längtar efter något mer och jag fann det i Bibeln. När jag läste Bibelns profetiska budskap, jag lyssnade på en kurs i stil med den som vi har här. Och mitt liv förvandlades helt och hållet. Jag upptäckte huvudpersonen i Bibeln, som är Jesus. Och när jag släppte in honom i mitt liv så förändrades det. Mina vänner, de frågade mig: Jonathan, du är inte alls som du brukar vara. Vad är det som har hänt? De här sakerna som vi tyckte var roliga förut, du verkar inte ha så mycket intresse i dem längre. Vad med de här sakerna som du förut inte alls tyckte om, som att läsa Bibeln och gå i kyrkan och de här sakerna. Hur kan du tycka om det? Det är ju jättetråkigt. Någonting hade skett. Jag hade börjat få perspektiv på ett helt annat sätt på livet. Och han förvandlade mig. Han gav mig seger över massa ovanor som jag hade haft. Och jag vet att han kan göra detsamma för dig. Om du önskar att ta fasta på Guds löften, smaka och se att Herren är god. Salig är den människa som flyr till honom. I Jesaja 29:13 så står det: ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Jag kan presentera en massa argument här för er. Ni kan säga, ja, det låter trovärdigt. Men det här budskapet kommer aldrig att förvandla ditt liv om du inte testar det. Om du inte ger det en ärlig chans. Och det är min utmaning till dig här ikväll. Ge det en ärlig chans. Öppna upp dig för Guds andes påverkan. Sök Gud utav hela ditt hjärta. Och han har lovat att du kommer att finna honom. Ska vi be? Herre, jag ber att du ska verka i våra hjärtan. Herre, vi vill söka dig. Jag ber att varje person här inne verkligen utav sitt hjärta ska söka dig. Att vi ska kunna få uppleva den livsförändring som du vill ge åt varje människa. Och Herre, vi ber att du ska fortsätta vara med oss under den här kursen. Att vi ska få växa andligt och att vi ska få vara redo när du kommer tillbaka. Det ber jag om i Jesu namn. Amen.